och välkommen till Keck-podden, en podcast från institutionen för ekonomisk geografi och kulturgeografi vid Lunds universitet. Jag som pratar just nu heter August Ambjörnsson och jag är projektassistent här på institutionen. Idag så ska vi prata om kartor, GIS och framförallt användningen av artificiell intelligens när vi arbetar med satellitbilder. Med mig för att prata om detta har jag Ola Hall, universitetslektor och prefekt vid institutionen för ekonomisk geografi och kulturgeografi, och Mattias Olsson, professor vid Centrum för miljö och klimatvetenskap, också det i Lund. Välkomna till podden.
Tackar.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha er här. Och jag tänkte att innan vi börjar prata om dagens teman så hade det varit trevligt att få en lite bättre presentation av er än de titlar som jag just läste upp. Så jag undrar, ja, men om ni skulle kunna berätta lite vilka ni är och hur ni blev intresserade av att forska med just satellitbilder och AI som verktyg. Ola, du kanske kan börja.
Ja, jag har ju en ganska brokig väg framåt till vad jag är någonstans idag. Jag började intressera mig för arkeologi faktiskt. Och vid Stockholms universitet fanns det ett arkeologiskt forskningslabb där man kunde få skriva sina uppsatser. Så där blev jag intresserad av inmätning av arkeologiska föremål. Och på den tiden var det ju liksom, det var då som det växte fram att kunna mäta in digitalt med hög precision. Mm. Och så sa jag att det här tycker jag var kul. Och då sa någon till mig att jo, men i huset bredvid, där ligger kulturgeografiska institutionen och naturgeografiska institutionen. Och där håller man på jättemycket med mätningar och kartor. Så där får jag över och fortsatte studera sen. Och så småningom doktorerade jag. Och det gjorde jag inom geografi med särskild inriktning mot kulturgeografi. Och avhandlingen handlade då om landskap från rymden. Landscape from space. Så där kom jag in av en lite grann av en slump på satellitbilder. Och skulle anpassa dem till lite, vad ska man säga, traditionell kulturgeografisk forskning som på den tiden byggde väldigt mycket på kartmaterial, äldre kartmaterial, och att man var ute och gick i fält. Och det här var liksom ett sätt att kunna täcka större områden och börja se om man kunde liksom utnyttja det här materialet på något sätt. Och detta är ju länge sedan. Mm. Det är 20 år sedan avhandlingen blev klar. Sen har jag tagit mig via väldigt konstiga ställen, allt ifrån KTH och MIT och universitetet i Montreal till så småningom till Lund och den här institutionen som är ju i grunden känd för sitt kartarbete och har ju några kända geografer på listan sen gammalt. Mm. Så det är väl där jag är.
Mm, och det har alltid funnits ett tekniskt intresse hos dig också.
Det har gjort det någonstans. Och det är ju så att i kulturgeografi och naturgeografi så finns ju GIS som en slags gemensam bit. Och det har ju jag då ägnat mig åt, och det har alltid varit liksom en liten udda verksamhet, även om det har funnits på institutionerna. Det är liksom där det har vuxit fram en gång i tiden, men inom kulturgeografi som är samhällsvetenskap så är GIS alltid varit lite udda. Mm. Det är alltid lite mer tekniskt och lite sådär annorlunda än vad de andra på institutionen gör. Men vi är ju en liten grupp på vår institution som arbetar med detta och undervisar.
Alltså GIS är ju ett fantastiskt verktyg. Jag tänker att vi ska återkomma till och prata lite mer om det alldeles strax. Men Mattias, du kanske skulle vilja presentera dig också.
Ja, det gör jag gärna. Så jag har också en något lite konstig bana kanske. För några år sedan visste jag inte alls att jag skulle hamna på Centrum för miljö och klimatvetenskap. Men jag började plugga i Lund och fysik. Så jag gick det som heter fysikerlinjen i slutet på 80-talet. Tyckte det var väldigt spännande med fysik och allt det. Men sen när jag var klar med min utbildning och så tänkte jag att ja, men det vore väl roligt att fortsätta, så att jag ville doktorera. Och då kom jag i kontakt med personer på institutionen som tyckte det var spännande med ny teknik som hade dykt upp och som kallades artificiella neuronnätverk. Och som då egentligen inte har så mycket med fysik att göra. Däremot så kan man förstå och analysera de här neuronnätverken med metoder från fysik. Så jag började doktorera i det med att använda de här nätverken, det vi idag oftast kallar deep learning-modeller, men det namnet fanns inte på, i början på 90-talet. Så vi tillämpar de här på olika problem inom högenergifysik. Men ganska tidigt så börjar vi också samarbeta med medicinare på medicinska fakulteten. Så egentligen en stor del av min avhandling kommer att handla om hur vi kan använda artificiella neuronnätverk, eller vad vi idag kan kalla maskininlärning, för att vid tillämpningar med olika medicinska problem, som att tolka EKG, göra olika typer av prediktioner med medicinska data. Mm. Så det var det min avhandling handlade om. Och sen har jag fortsatt på det spåret med att vara så att säga tillämpad. Så egentligen är den stora området jag jobbar med är idag inom hälso- och sjukvård med data som hälso- och sjukvården genererar för att kunna göra den bättre med AI och maskininlärning. Mm. Har genom åren jobbat speciellt en hel del med bilder, medicinska bilder, andra typer av bilder i andra sammanhang, och det var då för några år sedan vi kom i kontakt med varandra, Ola och jag, och där vi såg att ja, men det här med att använda AI och maskininlärning och den liksom teknikutvecklingen som har varit på den sidan med just med bilder skulle vara jättespännande, just i det här med att förstå satellitbilder och se vad de kan användas till och så vidare. Så att...
Ja, men jättespännande, och jag tänker särskilt det här att du pratar om samarbete mellan olika discipliner, och att du har liksom en bakgrund i fysik men också jobbar med mediciner och nu med samhällsvetare också. Mm. Är det vanligt liksom att du brukar samarbeta med samhällsvetenskap till exempel?
Nej, detta är nog en av de första. Jag hoppas inte det blir den sista. Det får man säga att det är. Min stora bulk ligger inom medicin. Mm. Med samarbeten jag har.
Ja, men AI och deep learning och maskininlärning och allt det här är ju saker som jag tänker kan appliceras och användas inom många fält egentligen av forskningen. Men innan vi liksom återkommer till det så tänkte jag att vi skulle prata lite om kulturgeografi och om kartor specifikt. Och precis som du sa, Ola, så är det ju många som när de hör att man är geograf så tänker de kanske att man jobbar jättemycket med just kartor. Men så är ju inte fallet för många av dem som är kulturgeografer. De har ganska få kartor i sina liksom, akademiska outputs eller vad man ska säga. Och varför tycker du det är så bra att jobba med kartor? Och hur kommer det sig egentligen att så få av oss jobbar liksom aktivt med kartor, tror du? Det kanske är en svår fråga, liksom, men vad är dina tankar kring det?
Ja, det är en bra fråga, och på sätt och vis så skulle jag säga att jag tror det är fler som jobbar med kartor idag än vad det var för 15-20 år sedan. Det är nog bara så att de som jobbar med det här finns utspridda på andra ställen än bara just på de geografiska institutionerna. Nu pratar jag då, slår jag ihop naturgeografi och kulturgeografi där GIS och kartografi liksom har hört hemma traditionellt. Så vi har ju sett, inte minst när vi undervisar, att vi får ju in studenter ifrån som läser epidemiologi. Vi får in lite statsvetare, vi får in ekonomhistoriker och så vidare. Men samtidigt är det nog rätt att det är kanske färre kulturgeografer som satsar på kartor i sina arbeten. Och jag vet inte om detta hänger ihop med att på sätt och vis har tekniken och data som numera är lätt att få in i systemen. Om det borde vara så, tycker jag, att det kanske är lättillgängligare än vad det var förut. Mm. Men å andra sidan så är det kanske också så att det verkar lite grann som att man väljer ett spår kanske tidigt där man inte tycker om att knöla med datorer, knöla med program, och vi rör oss även inom GIS och kartografidelen mer emot att man kan skriva skript, även koppla ihop, som du sa, du nämnde Python här som finns integrerat i många system, så att det kan vara så att det finns liksom en slags rädsla mot att detta skulle vara någonting särskilt komplicerat eller kanske kräva någon särskild kunskap i matematik eller statistik och sådär.
Mm. Men det är väl det lite som är det fina med just GIS liksom som ett sätt att använda kartor, att man kan gå väldigt, väldigt långt i det, i att börja programmera och Python och allt sånt där, skriva scripts. Men jag har också försökt att använda mig av kartor i när jag har varit student, för att det också är, man behöver inte gå så långt för att det ska vara väldigt, väldigt givande att ha en extra karta, och för att visualisera eller göra ganska enkla analyser av just rumsliga sammanhang som är en väldigt stor del av geografi och allt vi håller på med. Och vi pratar ju här en del om något som heter GIS, och det tänker jag att våra lyssnare kanske inte har sådär superbra koll på vad det är. Det står ju för Geographical Information Systems, eller hur?
Det stämmer.
Ja, det stämmer. Bra, då fick jag...
Du har redan fått godkänt.
Ja, jag har fått godkänt på den kursen. Ja. Och jag gick in i en gammal GIS-kurs jag hade för något år sedan, och så kollade jag någon definition där som var att man skulle ha insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering utav data. Och det var någon sorts så, liksom, definition. Men det är ju mer än så, och ja, om ni båda, eller framförallt du Ola, kanske skulle liksom vilja säga vad, hur ni liksom, ja, började arbeta med GIS och vad det är du tycker om med att arbeta med GIS.
Ja, men det som är speciellt här ska man komma ihåg att här finns det ju en flertusenårig utveckling från de äldsta kartorna som vi känner till, där man utvecklade koordinatsystem och man identifierade jordklotet som runt och hela den biten som gör att vi kan berätta var vi befinner oss, hur vi navigerar, hur vi hittar tillbaka till platser. Så har den utvecklingen gått via kartografi, det vill säga kartor på papper, hantverket. Kartografi beskrivs ju som både ett hantverk, en konst och en vetenskap om man slår upp det. Så det har handlat väldigt mycket om att avbilda verkligheten i en skala som är hanterbar. Väldigt ofta för att någon kung eller någon kejsare ska kunna skattlägga bönder och befolkningen. Det har liksom varit grunden. Sen har det där utvecklats. Nu pratar vi väldigt, väldigt sällan om kartografi nu för tiden. Det heter ofta att man visualiserar. Och det hänger nog väldigt mycket ihop med att geografiska informationssystem, som du nämnde, som egentligen är en finns olika programvaror som kan hantera rumslig information, som kan hantera koordinater och avstånd, och dessutom då attribut, som vi brukar kalla det. Det är det då som finns på en plats. Om vi har en punkt, en plats, så har vi också attribut på den. Det kan vara allt ifrån temperaturer och nederbörd till befolkningsmängder och hus och så vidare. Nu tappade jag lite grann tråden när jag började räkna upp alla saker som man kan hantera där. Men det har liksom skett en utveckling där. Så nu pratar vi om visualisering. Mm. Men i grunden så tror jag att visualisering istället för kartografi. Men det är fortfarande det som de flesta av oss liksom associerar. Det som är det spännande, som ju var din fråga, varför vill man hålla på med det här. Det är ju därför att vi har ju en möjlighet med GIS att hantera de här rumsliga dimensionerna, som är i sin enkla form så är det ju avstånd till saker och ting. Men det är ju liksom så att de här avstånden, de betyder ju en hel del. Det kan vara i så många olika sammanhang. Och man kan använda geolokaliserad information, som det ju då heter när man vet var saker och ting finns. Den kan man kombinera med så mycket annan information. Så det finns idag i så, dels så många samhälleliga tillämpningar som våra telefoner, där vi har sätt att hitta till pizzerior och så vidare. Det är liksom gamla klassiska idéer från geografi och den matematiska grenen av kartografin till forskningstillämpningar, där vi liksom kombinerar data som kan ha, det kan vara satellitbilder med statistik, med utsläpp och så vidare. Så det är liksom det är så användbart, och man tappar så mycket om man inte har den rumsliga dimensionen, om man inte kan förhålla sig till en plats.
Och det tycker jag är en jättebra, precis det du sa här med telefoner och olika appar som vi använder för att hitta till olika ställen. Det är en sätt att använda GIS i vardagen som folk kanske inte tänker på, men som jag skulle vilja rekommendera våra lyssnare att nästa gång man öppnar sin kartapp fundera på, okej, om jag väljer olika färdsätt så blir det olika, tar det olika lång tid att komma till olika ställen. Om jag skulle slippa åka längs med gator utan bara kunna åka raka vägen så hade det ju varit mycket kortare. Alltså alla de här grejerna, när man väl plockar in det i de dataprogram som vi har på institutionen, så kan man ju göra hur mycket saker som helst. Liksom. Det blir ju som kartappen, fast du har själv makt att bestämma över alla saker som kartappen bestämmer åt dig. Kanske man kan säga. Eller är det en förenklad bild?
Nej, men det är ju, det kan man säga, och jag tänker faktiskt på det också när vi ibland får hit till vår institution, får in studenter eller personer som söker jobb hos oss, att det här med att kunna beskriva en plats, om det är med hjälp av koordinater, longitud, latitud eller vad det är för någonting, det finns nu utspritt på så många utbildningar. Mm. Och många som kommer till oss, de vet inte att det här kommer ifrån. De vet inte att det finns en lång historia tillbaka till grekerna och så vidare. De vet inte att detta är geografiskt arvegods. Utan det här är någonting som används. Och nu har vi liksom det här spritt. Vi har datavetare som hittar på fantastiska nya appar och lösningar. För de använder koordinater. Mm. Men kopplar inte ihop det med resten av liksom arvet. Och det är inga problem. Det har jag inga problem med alls. Det är bara roligt. Vi hade till exempel för ett antal år sedan hade vi ju några studenter som vann på LTH tror jag det var. Som vann en tävling om inomhusnavigering tror jag det var. Mm. Som också en sån. Det går inte utan att man har reda på var man befinner sig. Eller rättare sin mobiltelefon befinner sig i förhållande till andra sensorer och rummen och sådär. Så det har jag, brukar faktiskt säga det när jag undervisar också, att när jag började hålla på med, jag läste ju på den tiden då det fanns kartografikurser och GIS-kurser samtidigt, men jag kommer så väl ihåg att när man var ute då som student och berättade för andra studenter vad man gjorde, så var det liksom ganska tyst. De som sa att de läste juridik eller ekonomi, de fick liksom så här hummande och jag vet vad du menar, men vi som höll på med någonting av det här slaget, vi fick liksom aldrig något hummande tillbaka. Men i början på 2000-talet när Google släppte lös Google Earth till exempel, då helt plötsligt så hade man hittat en kontaktpunkt med allmänheten. Det var då det liksom släppte och for iväg. Då började man, vem som helst kunde liksom göra små analyser, även fast Google är det som vi kallar för liksom GIS light, helt enkelt. Det är inte riktigt det som vi håller på med. Men att man kan liksom förflytta sig mellan platser och dra ett streck mellan platser och få ett avstånd och zooma in sådär. Där helt plötsligt så fick man en punkt som man kunde samlas kring och sen utgå ifrån när man skulle prata om geografi.
Jag kan bara säga, jag kommer ihåg när Google Earth släpptes. Jag vet inte hur många timmar man satt framför den här och snurrade och tittade och man gjorde det på institutioner med kollegorna, så det gick ju flera timmar där och bara liksom leka med det här verktyget. Det tyckte man var helt fantastiskt.
Ja. Och det är det som är så vackert med den visualiseringen, att man kan också förflytta sig liksom i sin skalle till nya platser och liksom tänka nya tankar liksom genom det här kartverktyget.
Och det som var särskilt reagerade på, det var ju naturligtvis, så sammanställde ju någon vad man tittade på, och det blev väldigt klart att när man helt plötsligt fick hela världen vid sina fingerspetsar, så zoomade man in på sitt eget hus.
Ja, helt klart. Precis. Finns det med?
Ja, precis.
Och en viktig del av just Google Earth, men också av GIS och det arbetet ni gör i GIS, är ju satellitbilder. Alltså vi har ju både satelliter för att bestämma vart vi är någonstans, men också för att ta foton utav Globen hela tiden. Och hur har ni arbetat med satellitbilder in i GIS-programmet? Är det att ni också sitter och kollar på satellitbilder och zoomar?
Nej, det gör vi inte egentligen faktiskt. Jag kan väl säga så här, om jag börjar faktiskt säga någonting om varför vi använder satellitbilder, så kan du kanske lite grann säga någonting om hur man sen måste hantera dem för att kunna använda dem i de här systemen. För det är också det blir lite speciellt. Det är inte riktigt det sättet som man tänker sig. Anledningen till att vi använder satellitbilder, och så många andra använder satellitbilder, det är ju det att det finns så många sensorer eller plattformar eller satelliter kan vi säga, som cirkulerar runt jordklotet och ger i princip dagliga uppdateringar över hur det ser ut på markytan. Och det täcker hela jordklotet. För det mesta. Det kan saknas runt polerna och sådana saker. Men i grunden kan man säga det. Att det är liksom global täckning. Det finns massa olika. Det finns högupplöst med mycket detalj och så vidare. Och det finns massa imperfektheter hos satellitdata. Moln ställer till det och sådana saker. Men i grunden är det ett datasätt som ger oss heltäckande data. Och då ska man ställa det mot de olika länder som finns runt jordklotet och deras olika möjligheter och förmågor att samla in data om sin befolkning, om sin miljö och så vidare. Har vi ett par stycken länder, om vi jämför ett par stycken länder som har goda möjligheter att samla in data som av god kvalitet, vi kan ta exempel de skandinaviska länderna, så har man inte samma system för att göra det. Man delar in sina länder i olika administrativa enheter. Det blir svårt, det blir heterogena data, även om det finns mycket data. Förflyttar vi oss till den fattigare delen av världen, så är det så att det kanske inte alls finns någon data alls. Man kanske inte får samla in data och så vidare. Därför ger satellitdata den här gränsöverskridande möjligheten att samla in data. Vi kan titta i länder som inte vill att man tittar på dem. Vi har klassiska exempel när vi har arbetat med satellitdata där vi har kunnat jämföra Nordkorea med Sydkorea och så vidare. Det finns mängder av exempel. Så det är nog liksom grunden varför vi använder det. Det är ett datasätt som saknar mycket av det vi vill också naturligtvis. Men det kan vi kanske återkomma till.
Nej, men det har ju verkligen för- och nackdelar just det här. Och du hade någonting om liksom användningen om det här också.
Ja, då är det vi, det kanske där vi då kommer in på det här begreppet AI.
Ja.
Därför att, och jag tror jag ska tillåta mig ta en liten backa bandet lite. För idag behöver man ju inte tala om för folk vad AI är eller framförallt berätta att det är viktigt och så vidare. För det finns ju precis överallt och det talas ju om det just nu ganska mycket. Mm. Framförallt det senaste året. Men om vi backa bandet lite så idag så är ju AI för mig ett ganska brett begrepp. Mycket idag när man pratar AI är egentligen det som jag benämner maskininlärning. Det vill säga det här datadrivna tänket. Man använder datasätt för att lära sig och förstå och bygga applikationer och göra prediktioner på ett datadrivet sätt. Snarare än att man själv talar om vilka regler som ska gälla. Och maskininlärningsbegreppet är, det finns mycket verktyg inom maskininlärning, men det är ju framförallt ett verktyg som sticker ut, eller en samling av verktyg som sticker ut, som går under namnet deep learning. Men det har inte alltid haft det namnet, utan i början så användes ofta namnet artificiella neuronnätverk, och det används också till viss del idag. Och det här med artificiella neuronnätverk som namnet tyder på, att det skulle ha någonting med den mänskliga hjärnan att göra. Och det har ju det till viss del, att man har inspirerats av hur neuroner fungerar i hjärnan och framförallt hur de kopplar ihop med varandra. Och hela fältet började någon gång på mitten på 40-talet när man började och skriva ner med matematiska formler den första liksom idén på hur en enkel nervcell fungerar. Och sen utvecklades det här fältet så att någon gång i mitten på 50-talet så hade man faktiskt byggt mekaniska maskiner som kunde med hjälp av den här tekniken koppla ihop flera av de här enkla neuronerna eller dess matematiska modeller och faktiskt göra saker som kunde lära sig och titta på bilder i form av kanske 20x20 fotoceller som kunde representera en bokstav eller någonting sånt här. Mm. Så fältet frodades ganska kraftigt där på 50- och 60-talet. Sen kom en av de första vintrarna i slutet på 60-talet när man insåg att den här absolut enklaste perceptronen, som den kallas, har fundamentala begränsningar, så man kan inte göra hur komplexa modeller som möjligt eller så, som man egentligen skulle vilja. Så att det kom en vinter som varade någon gång till början på 80-talet. då man igen insåg att ja, men vi kan göra de här modellerna lite mer komplexa genom att lägga dem i lager. Och då kan man bygga modeller som kan klara i princip av vilken typ av komplexitet som helst. Så det blev då i slutet på 80-talet så blev det en full fart på det här området. Det kom väldigt mycket nya algoritmer, nya många olika arkitekturer. Och de första användbara algoritmerna kom då. Mm. Och sen någon gång i början av mitten på 90-talet så kom en andra liten sån här vinterperiod där man insåg att ja, men de kanske är lite svåra att jobba med trots allt. Man har inte tillräckligt mycket kraftfulla datorer. Man märkte att många av de här artificiella neuronnätverken var datahungriga, så det krävdes mycket data. Och framförallt så kom det väldigt många andra bra maskininlärningsmodeller som konkurrerade på ett mycket bra sätt med de här artificiella neuronnätverken. Men sen då i början på 2000-talet då fick man tillgång till mycket mer data. Framförallt så började man använda sig av grafikkort för att göra beräkningar på. Och det, så hastigheten för beräkningar kunde liksom ibland 10 gånger, 50 gånger snabbare med hjälp av de här grafikkorten. Och det var ett antal personer i mitten på 2000-talet som gjorde väldigt stora vetenskapliga framsteg med att förstå hur man ska träna de här nätverken. Bland annat Hinton är ett sånt här namn som man kanske känner till. Och så det finns ett antal artiklar där i mitten på 2000-talet som är någon slags fundamentala för att man ska sätta igång den här deep learning-revolutionen. Som då någon gång under början på 2010-talet, 2012, så kom det ett papper som kallas AlexNet, som är en av de här första algoritmerna för att jobba med bilder. Som då konkurrerade ut den traditionella, så att säga, matematiska varianten av att jobba med bilder och vann eller kom väldigt högt upp på en av de här stora tävlingarna som anordnades med gäller att klassificera och segmentera och förstå bilder. Mm. Så det är många då som säger att den här deep learning-revolutionen, om man säger så, satt igång där omkring i början på 2010-talet.
Mm. Ja, och det är det som kanske har nått oss just på senare år när det har kommit så himla mycket om AI i media och nyheter och sådär. Liksom.
Precis, då för det, sen då när allt det här kommer igång så utvecklar man nya och metoder och det är många stora företag som blandar sig i forskningsutvecklingen. Så idag sker ju inte utvecklingen och den vetenskapliga produktionen sker inte bara på universitet och högskolor, utan idag är det ju stora företag som konkurrerar och gör väldigt, väldigt bra forskning angående maskininlärning.
Mm, och det är liksom en stor förändring där också att AI har plötsligt blivit någonting som vi alla tar del av genom våra telefoner och datorer. Och det har verkligen spridits.
Liksom. Precis. Och just om vi går tillbaka till det med bilder då, så i slutet på 2010-talet, 2015 och framåt, så var det en kraftig utveckling just på att förfina maskininlärningsbilder, delen vad gäller att hantera och kunna analysera bilder. Och idag så får man väl nästan säga att i många tillämpningar så kan de här algoritmerna göra det bättre än vad människor kan.
Jag är inte någon, liksom, jag har inte läst programmering eller studerat någonting om artificiell intelligens eller maskininlärning tidigare. Men skulle man kunna, både för mig men också för våra lyssnare, kanske på ett ganska förenklat sätt säga vad det är som faktiskt händer när man... Jag har hört det här mycket om att okay, de här stora text-AI-na, man ska måtta in mycket, mycket text i dem. Men vad gör maskinen med den då? Liksom?
Ja, men om vi går tillbaka till bilder så kan man ju försöka förklara på det här sättet att de här deep learning-algoritmerna, de försöker hitta... oftast är det så att du har någon uppgift du ska lösa. Om vi går tillbaka till det här uttråkade exempel med katter och hundar, så att man har bilder på katter och hundar som man vill kunna få en maskin att säga att det här är en katt och det här är en hund. Då tillvägagångssättet för de här deep learning-algoritmerna är att man bygger någon form av representation av en bild. Man försöker ta fasta på egenskaper i bilden som gör det lättare att kunna i slutet skilja vad som är hund och katt. Och då brukar man förklara att man gör det här stegvis. Så man börjar kanske förstå bilden i termer av färger, kanter, enkla saker som bygger upp bilden. Och sen i nästa steg eller i nästa lager så tar man de här egenskaperna och bygger ihop lite mer komplexa egenskaper som kanske en fyrkant, ett hörn, någonting som är lite runt, någonting som skulle kunna vara näsa eller någonting sånt här. Och sen fortsätter man så här. Så att i slutet har man byggt upp en så pass komplex representation av den här bilden som gör att det är väldigt lätt att skilja vad som är en hund och en katt. Så man försöker göra det stegvis. Det är ett sätt att försöka förklara vad som händer i de här algoritmerna. Just det här stegvisa sättet att bygga upp enkla egenskaper som man bygger ihop till med komplexa egenskaper. Och sen i slutändan har man någonting som maskinen tycker är väldigt lätt att skilja en hund och en katt till exempel.
Ja, och jag kan tänka mig att när man sätter det här i kraftfulla datorer som vi har fått de senaste åren och kommer säkert få ännu kraftfullare inom de närmsta åren så kan det hända väldigt mycket och bli väldigt, väldigt komplex igenkänning. Men just apropå det så diskuterar man ju ofta, men det finns ju en diskussion om risker och fördelar med AI där det känns som att det finns lite två läger idag där vissa är väldigt, väldigt rädda och tror på någon sorts Matrix-framtid. Till folk som ser att det här är liksom framtiden och en total liksom revolution och förbättring i hur vi kommer leva och sådär. Vad har du för tankar omkring det?
Får man bara hoppa in där? Absolut. Och så får man ju fråga, hur vet du att vi inte lever i Matrix?
Nej, det kan jag inte svara på.
Eller hur?
Ja, det är sant. Det är sant.
Jag tillhör väl de som inte är av den här alarmistiska falangen. Jag tycker det är oerhört viktigt att man har en diskussion kring risker. Och det är ju uppenbart idag därför att det finns idag verktyg som gör att du kan så att säga luras på så många olika sätt. Fake news, fake bilder, allting. Du kan idag replikera min röst genom att bara lyssna på mig typ 5-10 sekunder. Sen finns det metoder som kan prata som jag. Så det är helt uppenbart att det finns en väldig massa risker. Det finns risker med att använda tekniken och det har vi ju sett i olika länder som använder det för att övervaka sin befolkning och så vidare. Så att tekniken är kraftfull och det finns väldigt många dumma sätt man kan använda den på. Det finns naturligtvis otroligt många positiva sätt man kan använda tekniken på. Det tycker jag man ska prata mycket om. Just de här riskerna. Sen tror inte jag att vi har nått en nivå på artificiell intelligens idag som gör att den inom kort framtid kommer att i alla aspekter nå den mänskliga intelligensen. Det finns som jag ser det fortfarande steg kvar att ta där innan vi kan prata om riktig artificiell intelligens. Så jag är inte lika orolig på kort sikt vad gäller att AI kommer att ta över och utrota mänskligheten som en del som man kan läsa om att en del tycker. Mm. Jag tror inte vi är där än och jag Nej. Inte på kort sikt.
Nej, och där är ju det här med etik och sådana saker är ju en jätteviktig del att tänka på och där är ju en fördel också med att arbeta med de här grejerna inom universitetet för det finns ju en lång tradition av att göra sådana riskbedömningar alltid när man gör forskning, men jag tänkte vi skulle nu försöka liksom sammanfoga de här två temana som vi har pratat om och diskutera lite grann vad som har hänt när ni har slagit era hjärnor ihop och kombinerat de här satellitbilderna och GIS tillsammans med artificiell intelligens. För det är ju det som ni har faktiskt gjort. Är det så att ni har ett liksom, gemensamt forskningsprojekt?
Ja, men det är, så är det. Vi har till och med flera forskningsprojekt ihop. Men jag kan säga så här att min bana ledde mig så småningom in på det som ju kallas för nighttime lights. Mm. Som säkert alla har sett i sina skolböcker där man ser jordklotet på natten och så våra städer och orter som lyser upp. Så jag arbetade ganska länge med det där. Och vi skrev ett papper 2015 där vi använde det där för att förstå, beräkna BNP för massa olika platser på jordklotet. Och det var jättespännande. Och precis i den vevan så kom det också ut ett papper från en grupp i Stanford som gjorde precis det här som Mattias berättade om. De hade dessutom då tagit nighttime lights som jag kunde en del och kombinerat det med det som då kallas för daytime imagery, alltså bilder, vanliga satellitbilder tagna på dagen. Och de hade gjort det här för Uganda bland annat och fått väldigt fina resultat. Och det där fångade naturligtvis mitt öga och tänkte det här måste man ju haka på. Så det är egentligen det första papret som gör just det här och där man försöker att titta på fattigdom, alltså beräkna fattigdom på marken. Så det var liksom startpunkten och det bygger ju precis på det som Mattias säger strax innan här så kom det en del sådana utvecklingar som gjorde att de kunde göra det här. De gjorde det ihop med sina med computer science avdelningen hos dem där. Och då började vi skissa, eller gjorde vi inte alls det gick ett tag, men då började jag fundera på hur man kunde göra det här och då har vi ju en grupp på vår institution som arbetar med utvecklingsforskning som har lång erfarenhet att arbeta i en hel massa länder, särskilt i Afrika. Och då var det faktiskt så att då fanns det ett, som det alltid brukar vara, någon konstig relation tillbaka i tiden där en av de som är med i projektet nämligen hade vuxit upp i precis närheten av en som jobbar på min institution och det var Göran Djurfelt som kände Torstein Rögnvaldsson som då är professor på Halmstads universitet och också med i projektet. Men jag vet att Dennis som han kallas har disputerat inom detta område. Början på 90-talet, Mattias, det stämmer va?
94 tror jag.
94. Så ni måste träffas. Mm. Så vi drog faktiskt ihop det och då sa Dennis att jag måste Mattias med. Så där satt vi liksom från helt olika delar av universitetet och helt olika forskningsbakgrund och började skissa på vad vi kunde göra. Så det var liksom startpunkten.
Mm. Så att det första vi ju gjorde praktiskt i det här projektet, det var ju i princip att försöka återskapa det man gjorde i den här första artikeln. Det man då tar så slutprodukten är att försöka uppskatta fattigdom med hjälp av satellitbilder som är tagna på dagen då. Men då gör man det här i lite olika steg. Så man går via nighttime light bilder. Så man först försöker hitta en association mellan en satellitbild och hur det ser ut på natten. Mm. Och där har vi jättemycket data. Vi har i princip hela jordklotet med data där. Och då eftersom en del av de här algoritmerna är som vi sa datahungriga. Men vi har mycket tillgång till data så kan vi hitta en sån association. Vi kan hitta nätverk som kan göra den prediktionen från dag till hur mycket det lyser på natten. Ganska bra. Och sen när man har tagit det nätverket så kan man försöka då finjustera det som vi säger till att gå från dagbilder till att uppskatta fattigdom. Eftersom vi tror också att det finns en relation mellan hur mycket det lyser på natten och ekonomiskt till, alltså fattigdom eller wealth index som vi ibland pratar om.
Mm, precis, wealth index är ett begrepp som har återkommit i det här. Kan ni bara säga lite kort vad det är för någonting då?
Absolut, det är ju så att jag kanske ska också säga det att det som var speciellt i det här sammanhanget, vi nämnde ju det här hur man tränar på katter och hundar. Mm. Och där finns det de här enorma databaserna med alla möjliga varianter och bilder på olika objekt. Det är ju någonting som saknas. Nummer ett, det saknades, det finns mer nu, men det saknades då. Det var bilder på objekt uppifrån, alltså från ett fågelperspektiv rakt ner. Den typen av objekt fanns inte i de databaserna, utan det var bilder tagna på marken mot ett objekt, ett ansikte eller någonting sånt där. Och speciellt då när man kommer till den fattigare delen av världen, som ofta hänger samman med att man har också en datafattigdom, så fanns det helt enkelt inte data för att träna de här algoritmerna. Så det var ju, och det var ju det papret som vi utgick ifrån. Då hade man, införde man det här begreppet transfer learning. Mm-hmm. Som ju jag på liksom lekmanna kan säga att det är liksom att är man bra på en sak, är man bra på att cykla, kan man cykla, då är det kanske steget inte så långt till att köra moped. Så man utnyttjar tidigare kunskap för att då komma undan det här databristen som finns. Så det var ju en del i varför det här helt plötsligt kunde göra. Att man kunde lösa problemet med att det inte fanns så mycket data för att uppskatta då det här wealth index. Och det här wealth index, det är så här att vi behöver ju någonting att testa emot. Vi behöver ha någonting, en ground truth, någonting som berättar ifall vi är på rätt väg eller fel väg. Och då är det så att i det här fallet så finns det då ett projekt eller ett program som heter Demographic and Health Surveys som drivs bland annat av USAID ihop med olika länder runt om i världen. Och de har under en väldigt, väldigt lång tid ägnat sig åt att göra intervjuer och observationer runt om i världen, inte minst då i Afrika. Och det man gör där då är att man har ett sample, man väljer ut ett par områden, man väljer ut ett antal hushåll i byar, och så tar man reda på tillståndet där. Och som ni hör så heter det ju Demographic and Health, så det handlar mycket om hur man bor, vad man har för utbildning, vad man har tillgång till malaria, tält och så vidare. Det är väldigt rikt material som används i en massa olika tillämpningar. Men där har man också, där gör man också det som kallas för det här asset wealth index, som används i just den här typen av forskning som vi gör, som en slags sanning då som man kan testa emot. Och det består helt enkelt man har på plats observerat saker som vad det är för material i huset. Man har ställt frågor om man har mobiltelefon, tv och sådana saker. Så det är en kombination av att man har frågat personerna i hushållen och att man också har observerat vad det finns för föremål. Och utifrån det så bygger man via en statistisk operation ett index som i sin enkla form kan man säga delar in de här platserna från extremt fattigt till liksom wealthy. Så det är en skala som med fem steg i. Och det är den man använder då för att se om man kommer, våra metoder då kommer nära. Och den har då blivit lite grann som en, kan man väl säga, som en slags standard när man gör detta, som man då mäter sig mot hela tiden. Mm. Och där har man ju gått ifrån, inledningsvis så kunde man förklara kanske 60% av sina observationer, och nu är man uppe på över 85%. Så det har varit en snabb teknisk utveckling just i hur man gör det här.
Mm. Kan man säga att det är, alltså vi har satellit, som sammanfattning lite grann, att vi har satellitdata där vi har väldigt mycket, mycket data, och sen så har vi den här hälsodatan och demografiska datan som är lite svagare på vissa platser. Mm. Men att man genom att kombinera hälsodatan med satellitdatan kan lära maskinerna att förstå hälsodata på platser där det finns lägre, alltså där det inte finns så mycket hälsodata. Ja. Är det liksom det som är hur de här sakerna hänger ihop lite grann?
Det är ju så, och de här servicen som, eller undersökningar som man gör i det här programmet, den beskriver, det används då normalt för att beskriva tillståndet för ett land på nationsnivå. Och det vi gör är ju att vi utnyttjar dess lägsta upplösning som där den inte är representativ som man brukar säga. Men det som finns då mellan de här platserna som man har gjort de här undersökningarna, det är ju liksom det klassiska, de här kartans vita områden. Här finns det liksom ingenting. Och det är där som satellitbilden sen kan för en by då, eller en plats som man inte har varit och intervjuat på, där kan man då använda satellitbilden som en proxy och göra en prediktion över tillståndet.
Och jag tycker ditt resonemang här leder då in till egentligen en av de här mest intressanta frågorna som vi har hållit på att jobba med väldigt mycket de senaste tiden, och det är just det här att förstå vad är det som de här algoritmerna ser i bilden. För enligt din beskrivning här nu, så när man, det som bygger upp ett sånt här asset wealth index är saker som bland annat finns inuti ett hem. Mobiltelefoner, cyklar och så vidare. Saker som man omöjligt kan se från en satellitbild. Och just det faktum att en del av de här satellitbilderna vi använder har så pass låg upplösning så att det är i praktiken omöjligt att urskilja en cykel eller framförallt inte en mobiltelefon. Däremot så kanske man kan börja urskilja objekt i storlek av en bil och sådana här saker. Det finns också bilder som har naturligtvis större upplösning, men det vi har jobbat med är av den storlek på upplösning, så vi kan möjligtvis se en bil, men vi framförallt ser vi byggnader, vägar och så vidare. Och då, det som är intressant är här, hur kan de här metoderna och algoritmerna som lyckats liksom hitta ett samband mellan satellitbilden och wealth index, vad är det de ser och vad är det de plockar fram ur bilden? Och det är där det här som vi också har jobbat mycket med, då den här explainability-aspekten av våra modeller. Vad kan vi lära oss av de här modellerna som vi kan ta med oss för att skapa en bättre förståelse?
Men det är ju en jätteintressant fråga. Vad är det satellitbilderna ser om man inte ser mobiltelefoner som kan användas för att ändå indikera på?
Här kan man ju bli väldigt uppspelt över detta. För att det är ju så att, som många kanske vet, så har ju man till exempel inom schack använt AI redan sen, är det 80-talet som man började försöka och få en dator att slå liksom schackmästarna. Och jag tror att man kan väl säga så att på den tiden så handlade det om beräkningskapacitet rakt av. Det var helt enkelt så att datorn klarade av att ha mer i minnet än vad till slut när Deep Blue slog Kasparov och sådana saker. Men sen har det, här är också just det här magiska runt 2015-2016 där deep learning på det sättet som Mattias har beskrivit det kommit in, och då har liksom spöat schackmästarna, spöat Go-mästarna. Go är ju liksom det här, det är ju sådana enorma mängder kombinationer. Och det är fortfarande så att man kan hävda, ja men det är en dator och datorerna blir bättre och de kommer att slå människor på det sättet. Men det som är spännande här, som kan finnas som en liten man kan bevara det som en liten tanke, det är att man har upptäckt någon form av kreativitet i detta. Där helt plötsligt oväntade godrag eller schackdrag har dykt upp. Och det här har ju gjort att man faktiskt använder sig av AI för att utveckla spelet, för att lära sig. De som spelar schack vet att man sitter och läser gamla matcher och lär sig det. Men här har man helt plötsligt då börjat lära sig någonting nytt ifrån AI. Och där ligger ju lite grann utav vad som får mig att vakna med håret på ända på morgnarna ibland. Och tänka liksom, kan vi från det vi gör lära oss någonting nytt ifrån bilderna om det vi tittar på då, fattigdom. Mm.
Och vad står ni där idag? Alltså, ni har ju börjat undersöka det här liksom.
Ja, men det enkla svaret är att vi har egentligen inga jättebra svar på den frågan ännu. Vi håller på och vi försöker förstå med olika sätt hur och vad det är i bilderna som så att säga triggar våra algoritmer att ge en positiv respons mot wealth index eller dra ner wealth index och så vidare. Och jag vet inte, vad kan vi säga idag? Jag tror vi har en förståelse för att hus, vilket är trivialt på sätt och vis, Att det spelar ju naturligtvis roll och vägar och så vidare. Men vi har fortfarande inte hittat det här liksom sambandet mellan dem. Så vi kan inte riktigt ännu idag skapa den här så att säga, magiska formeln för hur saker och ting som vi ser i bilden samverka till att ge oss att skapa en förståelse för vad som är högt eller lågt wealth index.
Mm. Och det som nu har vi ju ett par saker på gång. Vi hade Hamid som var på en konferens och presenterade lite grann av det här arbetet som ju handlar just om det som är explainable eller XAI som man kan säga också. Och vi har också en artikel på väg ut i The Conversation där det finns lite visualiseringar som ju är, kan man säga, bilder på AIs hjärna, kan man säga. Hur representeras detta? Ett högt wealth index. Hur ser det ut i bilder? Och då tänker man, det ser inte ut som en by då. Nej, men det är ju inte det. För våra modeller har ju lärt sig att känna igen AI, tränat på massor av platser, massor av data. Så det finns ju naturligtvis inte en typ bild, utan de ser ju lite olika ut. Och de kallar vi för dreamy images. För det finns små bitar som vi känner igen, som precis som Mattias var inne på. Det här är nog vägsystem av vägar, det här är nog hus. Men annars så ser det väldigt mycket ut som en dröm där saker och ting är liksom lite overkliga och lite igenkänningsbara men ändå inte riktigt.
Nej, alltså det jag tycker det är superintressant det här, och också de möjligheter som öppnas upp när man helt plötsligt kan få en så mycket större kapacitet, eller helt plötsligt, men när man får en sån kapacitet att bearbeta så mycket data och vilka möjligheter det här kan ge till, vad jag tänker liksom, ni också är ute efter att ge till liksom, policy och utvecklingsforskare och folk som vill förbättra samhället helt enkelt.
Det här med XAI eller att göra, skapa någonting som är en förklarbar modell eller bara så enkelt ge någon form av feedback som kan vara till hjälp för att förstå vilket beslut en sån här AI-algoritm har tagit. Det är jätteviktigt, och om jag nu byter hem och går tillbaka till hälso- och sjukvården så kommer nog det vara någon form av krav på AI-algoritmer om de ska användas i den typen av beslutsfattande, att den faktiskt kan förklara, har en viss form av förklarbarhet eller tolkningsbarhet för att man ska få tillstånd att använda den idag. Det är mycket tyder på att vi är på väg mot den typen av regler. Mm. Så att XAI, ja, det är jätteviktigt och spännande. Men framförallt i det projektet som vi håller på med här är därför att här vill vi ju att den ska kunna ge oss någon form av ny kunskap som vi inte kände till innan. Och det där tycker jag det är spännande med de här drömtillstånden. Mm. Det handlar kanske, man kanske inte ska tolka de här drömtillstånden precis vad man liksom visuellt ser, utan det handlar kanske att vi måste gå in och förstå lite mer vad betyder de här sakerna som vi ser. Work in progress.
Vi börjar nu närma oss ungefär att ha spelat in en timme, så jag tänkte vi skulle börja avrunda lite. Men är det någonting som ni tycker att vi har missat att prata om i koppling till GIS och AI och er forskning som ni verkligen tycker att alla lyssnare borde få ta del av?
Det jag tänker på det är ju kanske att man ska, nu har vi ju pratat om fattigdom och wealth index ur ett ganska förenklat perspektiv. Man ska komma ihåg att forskning kring det här bedrivs av jättemånga discipliner, alltså om fattigdom och välstånd och så vidare. Man har ägnat sig åt det i mer än 100 år. Det finns liksom jättemycket på området, och det finns så många olika typer av fattigdom på olika platser. Så det är ett komplext ämne, så man ska komma ihåg det när man lyssnar på det vi gör och det vi skriver om. För vi är, just nu så är vi ju i ett stadium där vi försöker komma upp till en nivå där det vi lär oss från våra experiment och vårt arbete kanske skulle kunna bidra med någonting nytt till den forskningen som görs inom utvecklingsforskning till exempel och så vidare. Och där är vi ju inte. Nu det man kan göra nu det är att man kan mäta den här typen av fattigdom som manifesteras i det här indexet. Och det är kanske någonting som våra experter runt om i världen redan kan ganska gott berätta om. Vi har faktiskt testat lite, vi har ju gjort ett test faktiskt där vi lät, vi fick ihop över 100 experter med erfarenhet från Afrika som fick titta på bilder och sen försöka säga någonting om fattigdomsnivån i de här bilderna. Ungefär på den skalan som vi pratade om förut, extremt fattigt och så vidare. Och det gjorde de ju ganska bra, men modellen gjorde det bättre. Så just i den matchen så är det ju 1-0 till AI om man säger så. Mm. Men det förklarar ju inte varför det är fattigt. Det är ju liksom en, och varför just den typen av fattigdom finns där. Så det är ju, det kan vara viktigt att säga det. Så att man liksom inte tror att vi löser någon slags allmänna fattigdomsfrågor här. Utan.
Nej, men att man tänker på det som en pusselbit i en gigantisk fråga och utmaning som vi står inför globalt. Inför den här podden eller samtalet så bad jag er att ta med er ett tips för lyssnare som är intresserade av att fördjupa sig i ämnet. Jag undrar om ni har någonting ni skulle vilja tipsa mig och våra lyssnare om man vill lära sig mer.
Jag kan börja där. Så att om det handlar om maskininlärning och man vill lära sig mer, då finns det några saker som man måste kunna. Man måste kunna programmera lite grann. Vill man använda maskininlärning då praktiskt, så finns det otroligt mycket verktyg tillgängligt. Och det finns väldigt mycket bra instruktioner för att man ska kunna börja. Men vill man göra någonting själv, då behöver man faktiskt ha lite kunskap i programmering. Så det är väl ett tips, att tycker man det här är spännande så får man börja lära sig lite programmering.
Och det kan man ju läsa på universitetet, men också lära sig hemma framför datorn.
Absolut, det går jättebra. Och då finns det ju naturligtvis nästa fråga, vilket programmeringsspråk ska man använda? För det finns ju väldigt många programmeringsspråk där ute. Det finns ju då ett som på något sätt har blivit väldigt populärt när det gäller maskininlärning framförallt, och det är ju då Python. Som är ett programmeringsspråk som är förhållandevis lätt att komma igång och använda. Så där, så att är man intresserad av det här, börja programmera lite, och sen är det bara att sätta igång och leta efter exempel och se hur man kan börja jobba med maskininlärning.
Det tycker jag är ett jättebra tips, och det är också någonting som jag faktiskt personligen har tänkt att ha som något sommarprojekt någon gång, att börja lära mig Python. Och jag har kollat in lite vad som finns på internet och forumen och instruktionsvideorna och all script som delas öppet är ju gigantisk. Så vill man grotta in sig i det där på egen hand, så finns det ju verkligen möjligheter.
Och kan man lite programmering, så kan man göra så otroligt mycket annat häftigt. Ja. I vardagen och allt möjliga tillfällen så är programmering bra att ha.
Det öppnar verkligen dörrar. Har du tagit med dig något tips, Ola?
Ja, men det jag tänker på, det är ju att när man nu ger sig på det här, så behöver man ju också ha ett bildmaterial, man behöver data. Och det är ju också någonting som har förändrats enormt under, det förändras dagligen, höll jag på att säga. Det finns så mycket där ute som man kan ladda ner och som är fritt att ladda ner, som man kan använda när man sen vill tillämpa sina kunskaper eller sin modell eller vad man nu gör för någonting. Men jag tänker då på det som relaterar till det vi har pratat om här, är då satellitdata. Och då finns det egentligen två stora organisationer som levererar ut det här data och som faktiskt har då väldigt mycket som är tillgängligt för allmänheten. Och det är ju då NASA, som är den amerikanska rymdstyrelsen kan man säga, rymdorganisationen. Och sen har vi ESA, European Space Agency. På deras hemsidor då hittar man in, då hittar man det materialet som vi använder till exempel. Och där kan man läsa om hur det fungerar, och där finns det också en del programvaror, och där finns det skript och sånt för hur man ska hantera just detta. Och på NASAs portal finns ju även det som är Nighttime Lights, som vi har pratat om här. Det finns som en speciell länk där som man kan ladda ner det. Så det är ganska lätt att med några få klickningar och en jättestor hårddisk så kan man få material att sätta igång.
Ja, det är också en fantastisk grej i det här, att datan är ju tillgänglig för alla att liksom börja arbeta med om man är intresserad. Så kan man, som du säger, med några få klick komma åt extremt mycket information. Mm.
Jag funderar på om man skulle passa på att nämna det också när vi var inne på, vi nämnde det här att det nu utvecklingen drivs ju inte bara utav universitet och forskningscenter på det sättet som kanske har varit mer vanligt förr, utan att det är stora företag också. Där finns det faktiskt någonting som heter Google Earth Engine, som är en supersmart portal för att nå all den här datan som jag nämnde nyss. Där behöver man dock, ska man använda den i sin enklaste form, behöver man kunna skriva lite JavaScript, men där finns också en möjlighet att koppla upp sin egen dator och köra Python, och då har man helt enkelt, då behöver man inte då sitter man liksom med, jag tror att det är 5000 datorer som är sammankopplade som processar det som man skickar iväg, så skickar man iväg kommandot att sätta ihop två bilder, så sker det någonstans i världen. Så Google Earth Engine kan man gå in och se om man kan skapa ett konto. Då har man också enorm mängd data och tillgång till massor av exempel hur man gör saker, kurser och så vidare.
Ja, men jättebra tips. Tack så mycket för det. Och då tänkte jag bara som avslutning säga att du har lyssnat på Keggpodden, och det är en podcast från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Och om man vill komma i kontakt med oss så går det bra att gå in på vår hemsida keg.lu.se/kontakt, så finns våra kontaktuppgifter där. Och jag vill också säga att vi har en Instagram-sida som heter @keggpodden, och att jag tror vi ska lägga upp lite bilder ifrån det vi har pratat om idag på den Instagram-sidan, så det får man jättegärna ta del av där också. Så tack för idag.
Tackar.
Tack så mycket.